Ja, vi ber Gud, vi tackar dig för att vi får fortsätta vara inför ditt ansikte. Att vi får dela ditt ord. I dina händer överlämnar vi oss nu i Jesu namn. Amen. Nu ska vi försöka förenkla någonting för att göra det begripligt. Och det är inte så enkelt, men jag ska göra ett försök. Igår så frågade jag vad lovlöshetens hemlighet handlar om. Och då var det någon som sa att det handlar om gnosticism. Och det är mycket rätt. Och jag ska säga någonting om gnosticism. För att när vi läser och hör undervisning från andra Thessalonikerbrevet 2 om den laglöse. Och från Johannesbrevet som vi har gjort. Så börjar vissa saker liksom i våra tankar och våra huvuden att gå till olika företeelser i våran egen tid. Eller hur? Att Guds bud sätts ur spel, att de inte är viktiga. I en sån atmosfär har vi ju levt ganska länge i våra nordiska länder, eller hur? Bara ta det här med äktenskapet, hur det har förändrats. På 60- och 70-talet så skulle man inte gifta sig någon mer, eller hur? Man skulle inte ingå äktenskap, man fick bo tillsammans utan att vara gift. Och nu har liksom vänt, nu ska alla gifta sig med vem man vill och så vidare. Va? Alltså, ni ser hur, och det är ju lovlöshet. Guds bud sätts ur spel. Guds bud får inte lysa klart. Guds bud får inte liksom ge riktning för ett liv, ett samhälle, en värld. Utan man sätter Guds bud ur spel. Så att lovlöshet, den är verksam hos oss. Vad handlar det om? Jo, jag tror, det här är en förenkling. Det är mycket svårare än så här. Men jag ska försöka säga någonting om det här, för det här är viktigt. Gnosticismen har många ansikten. Den har många delar, alltså varianter av filosofier under sig. Gnostikos, det kommer från grekiska och det betyder att ha ny kunskap. Att få upplysning. Och man skulle kunna säga att i vårt samhälle så hör man ju det här ibland. Åtminstone i Sverige. Att förr sa man så här, men nu vet vi mer. Nu vet vi bättre. Eller hur? Har du hört det argumentet? Nu vet vi mer. Idag har forskningen kommit så långt så nu vet man mycket mer. När du hör det, då må det ringa en varningsklocka. Framförallt om det handlar att nästa steg handlar om att sätta Guds bud i spel. Gnosticismen har två sådana här, vad ska jag säga? Två sådana här delar, eller de är nästan motsatser till varann. Men båda delarna, företeelserna finns inom gnosticismen. Det ena, det är ett förakt för kroppen. Det andra, det är att kroppen är det viktigaste. Kroppen i centrum. Man tycker, kan det här gå ihop? Ja, det gör faktiskt det. Det har med religionsblandning att göra. Första Johannesbrevet sägs enligt många sakkunniga som kan religionshistoria, kan bibelhistoria, att det fanns tidiga företeelser redan när Johannes skrev sitt första brev och andra brev som handlar om gnosticism. När den kristna tron spreds från Jerusalem, från den judiska miljön, så kom den ganska snart i hedna miljön. Till exempel till grekisk kultur och mötte grekisk filosofi. Och på många ställen så blev det en mixtur mellan kristen tro och grekisk filosofi. Och det var särskilt i synen på Kristus. Det finns olika varianter på det. Man hade en annan syn på Jesus som sann Gud och sann människa. De stora striderna i kyrkan under de första 300 åren handlade om det här. De inomkyrkliga striderna. När det handlade om lära. Det handlade om striden mot olika typer av gnostiskt tänkande. I synen på Jesus, om han är Guds son eller inte, där hade de en variant. Och i synen på kroppen hade man också en egen variant. Jag tyckte det var så fint när vi sjöng någon av Linas salmer. Som i den norska översättningen så sjöng vi att Kristus har återlöst vår lege och själ. Jag vet inte vilken psalm det är. Det finns inte på svenska men i den norska. Alltså, Kristus har återlöst hela människan. Grekerna delade upp människan i ande, själ och kropp. Där anden var det viktigaste. Människan identifierades mer med sin ande än med sin kropp. Anden var det viktigaste. Kroppen var inte det. Och gnostikerna sa att problemet är inte synden utan kroppen. Problemet är inte synden utan kroppen. Kroppen är ond. Det onda finns i materian. Och kroppen är materia. Alltså så handlar det om att som människa och som själ frigöra sig från sin kropp. Kyrkan sa nej. Det är inte kroppen som är problemet utan synden. Det är skillnad. Vi ska bli fria från synden. Så att vi kan tjäna Gud med vår kropp. För kristendom har med hela kroppen att göra. Hela människans varelse. Och då finns det två sidor på det här. Och jag ska ta en jämförelse. Nu är den här förenklad. Den är grov. Hoppas du förstår det. Du får fråga mig sen om du inte förstår. Men i det som vi kanske oftast tänker på när vi tänker på lovlöshet. När man får göra som man själv vill på alla livets områden. Om vi tar, när vi nämnde äktenskapet, om vi tänker på sexualitetens område. Så tänker många att när man får göra som man vill, det är frihet. Eller hur? Kroppen i centrum, då är jag fri. Den företeelsen finns ju idag. Ju friare på det området, desto bättre. Det andra diket kanske vi möter inte så mycket i kristen kultur utan kanske mer i muslimsk kultur. Där det finns ett visst förakt för kroppen. att det är något skamligt. Om man av olika motiv som kristen så förstår jag det på det här sättet. Det kan vara att en muslim inte förstår det på samma sätt. Men jag förstår det på det här sättet. Att till exempel det här, den här företeelsen att man ska täcka sig. Niqab eller burka eller vad det heter. Va? Alltså att kroppen ska döljas. Eller den här askesen. Kroppsliga askesen. Ni vet att Daniel, i Daniels bok så står det att Daniel bad 3 gånger om dagen. Och det har varit som en sån där uppmuntran för kristna också att be, vara ständigt i bön. Mohammed sa, nej men 3 räcker väl inte, 5 ska det vara. Den kristna fastan, ja, att man skulle fasta från vissa saker under en viss tid, om man vill. I den muslimska varianten så är det ett tvång, mer eller mindre. Om du inte är barn eller gravid. Alltså, allting blir som skruvat, det blir som extremt. Åt båda hållen. Och man, det är som olika sätt att söka frihet. Är du med? Men det är inte på det sättet man blir fri. Hur blir man fri? Jo, att man får sina synder förlåtna. Eller hur? Att man får bli befriad från sin otro. Att otrons makt över människans liv lämnar henne. Att den helige ande flyttar in i människans hjärta och människans kropp blir en helig andes tempel. Det är frihet, eller hur? Därför säger Paulus att vi får vara Guds härliga barn och leva i Guds härliga barns frihet. Och faktiskt tjäna Gud med vår kropp. Det är det Paulus säger i Romarbrevet 12. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Jag tycker det är gott ibland när vi firar gudstjänst. Att gudstjänsten, den gestaltas också med våra kroppar. Vi får visa Gud vår glädje, vår ära till honom. Vårt tack till honom. Inte bara göra det i hjärtat sådär, utan verkligen visa det för kroppen. Kristendom har med hela människan att göra. Ibland så kan man känna att man vill stå upp. Och när kungen kommer så gör vi det, eller hur? När norske konungen kommer så vill vi stå upp. Vi gör ju det, vi har ju blivit lärda så. Och när Kristus kommer, då har vi verkligen anledning att stå upp. I gudstjänsten. Vi står upp, vi lovsjunger. Vi faller ner på knä. Kristendom har med hela människan att göra. Också människans kropp. Vi behöver ta hand om kroppen också. Ära Gud med vår kropp. Leva ett helgat liv. Följa Jesus. I den kristna traditionen så är ju maten viktig. Viktigt att vi Vi delar med oss av det vi har, vårt överflöd. Ibland så kanske man har jämfört det lite grovt, men jag kan ta den jämförelsen ändå. I en del länder där man inte har en kristen grund i landet, man kanske har en hinduisk eller en buddhistisk, där har ju synen på kroppen och maten också en helt annan betydelse. Inte lika viktigt. En kristen människa som ser en svältande kan inte gå förbi. Johannes säger att kärleken är viktig. Man vill hjälpa honom eller henne. I en buddhistisk kultur så kanske man säger att det är inte så viktigt. Du ska meditera. För det är inte kroppen som är det viktigaste utan anden. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt det förnyas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja och vad som är fullkomligt och behagar honom. Religionsblandning inbjuder ofta till anpassning. Paulus säger, anpassa er inte. Utan låt det förnyas i eran tro. I bedömningsförmågan, i sinnes förnyelse. Så att ni ser vad som är ont och gott, vad som är höger och vänster. Och vad som är Guds vilja. Alltså, ny kunskap, upplysning kan aldrig sätta buden ur spel. Kom ihåg det? Aldrig. Tron har med kroppen att göra. Du kan inte skilja din tro från ditt liv. Du kan inte skilja tron från din kropp. Lära och liv hör ihop. De går hand i hand, sa Ingvald igår. Och det är ju så. I första Petrus brev så står det så här. 1-2, fjärde kapitlet i Peter 1. Då nu Kristus har lidit till kroppen, det står köttet egentligen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat att synda. I den norska översättningen, den är bättre, där står det är färdig med synden. Ja, jag tycker det är bra. Är du färdig med synden? Jag vill inte ha med det att göra något mer, eller hur? Uff, jag har fått nog. Men vi vet att det är så lätt att vi ändå syndar, va? Så är det. Kristus led i sin kropp. Den kristna tron har även ett stycke lidande med sig. Korset, vet ni. Var en som följer mig ska ta sitt kors och följa mig. Och det kan inte skiljas från kroppen utan handlar om hela människan. Det andra, ny kunskap kan aldrig motivera hat mot andra. Då trons väg är kärlekens väg för den som följer Jesus. Det går inte att på något sätt motivera hat. Utan Paulus säger att vi har inte en kamp att utkämpa mot kött och blod, eller hur? Inte mot människor, utan mot andens, hur står det? Mot krafter i himla rymderna och så vidare. Jag kommer inte ihåg den här översättningen, men tack. Det är en andlig kamp. Det är ju därför vi inte kan slå tillbaka utan vända den andra kinden till. Därför vi får be för våra meningsmotståndare och för de som förföljer oss. Vetekornets lag. När den faller i jorden och dör, så ger den rik skörd. Det finns en berättelse. Det fanns en fransk munk från, jag tror han levde på 300-400-talet, om jag inte minns helt fel. Bernard av Clavieux. Det berättas om honom att han vid ett tillfälle mötte en ljus gestalt. Och han trodde det var Kristus. För det var ett så starkt sken. Men sen blev han rädd. För han såg att någonting saknades. Den gestalten hade händer och fötter. Men inga sårmärken. Inga sårmärken. Så han ropade, försvinn, Satan. I Uppenbarelseboken 5:6 så står det om lammet som har blivit slaktat. Och den kristna förståelsen har nog varit att även i himmelen så har Kristus sina sårmärken i sina händer, i sina fötter och i sin sida kvar. Han hade ju dem efter uppståndelsen, eller hur? I sin härlighetskropp. Och han kommer att ha dem i evigheternas evighet för att visa sin kärlek till dig och mig. Det är viktigt med att Kristus har sårmärken, för det är segertecknet. Vi har seger i hans sår. Vi har seger i hans sår. Nu kommer en avslutning. Rubrik, ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. En broder, han är präst idag, han är pensionist, men fick möta den uppståndne Jesus i en svår situation. Han hade en riktigt svår alkoholism och jag tror han till och med satt i fängelse, och så fick han möta Herren Jesus Kristus. Och hans liv förvandlades totalt när han mötte den levande Herren. Och han sa någon gång så här, för han var ofta glad i tron. Och så sa han så här, när han talade, att det här är ingen begravningståg. Det här är segertåg. Ibland så kan vi känna att det är begravningståg i våra liv, eller hur? Och det gör vi, för vi är tudelade, visst. Men i blicken fäst på Jesus så är det inte mot en begravning vi är på väg, utan till ett bröllop. Till seger. Och som vi hörde Ingvald igår från Kolosserbrevet när han citerar att segern är vunnen. Han har avväpnat makterna, fienderna vid korset redan. Han har vunnit. I den segern får vi leva och i kraft av den segern får vi leva som kristna. Och nu gjorde jag så här att jag tog ut varje ord i första Johannesbrevet som handlar om dig och vad du har. Du har försoning för dina synder genom Jesus Kristus. Och inte bara för dina utan för hela världens. Du har en smörjelse från den helige som gör att du känner sanningen. Om någon kommer och säger, jag har lite ny kunskap här. Så säger du, app, 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 app. Det här stämmer inte. Inte med ordet och inte med min ande. Eller hur? Du känner sanningen. Du har ett löfte om evigt liv. Vet du det? Du behöver ingen expert som kommer att upplysa dig. Säg att 2019 ska vi göra så här för nu vet vi mer. Nej, vi har smörjelsen. Vi behöver ingen sån som undervisar oss. Kristus och anden genom ordet räcker. Du kan vara frimodig på domens dag. Tänk. Frimodig på domens dag. Du behöver inte sänka din blick i skam. Utan det kommer en som du känner igen. Och han känner dig. Din namn. Du får heta Guds barn. Och det är vi, säger Johannes. Guds barn sitter här. Om en stund går Guds barn och äter lunch. Ingen titel i världen är större än den här. Ingen. Är du kung och Guds barn så slår Guds barn titeln högre. Faktiskt. Vi tänker inte så alltid, men det är Guds perspektiv. Vi är Guds barn och vi blir lika honom då vi får se honom. Du äger mer genom tron än du själv vet. Och när han kommer så kommer du också att se vad du egentligen ägde. Hur stort, hur värdefullt, hur dyrbar skatten var som var lagd i lerkärl. Du har ett hopp. Det har inte alla idag. Men du har det. Och du har en förmån, ett privilegium att du får rena dig när du behöver det. För Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Vi är rättfärdiga. Det var en man som låg på dödsbädden. Han fick kräft. Och en av hans barnomsvänner, jag försöker ta det minnet nu, besökte honom. De hade känt varann hela livet. Han var i 60 års åldern ungefär. Så hade han, det blev talt om livet och allt roligt de har gjort tillsammans och så där. Och så sa vännen att man skulle vilja leva färdigt. Och då sa den sjuka att mitt liv är färdigt. Det blev det för 2000 år sedan på ett kors. Färdigt på rätt sätt. Rättfärdigt. Det är ett stort hopp när man får ha den blicken. Du har övergått från döden till livet, säger Johannes. Du har lärt känna kärleken, han säger det 2 gånger. Du vet att du är av sanningen. Också när ditt hjärta dömer dig så kan du övertyga ditt hjärta om att Jesus, du vet allt om mig. Jag har ingenting att dölja. Vi får be. Och det vi ber, det får vi av honom. Han hör oss. Han säger det på 2 ställen. Gud, han förblir i oss. Det vet vi genom anden. Han förblir i oss. Vi känner igen Guds ande. Lita på det. Lita på att du känner igen Guds ande. Ni har besegrat världen. För han som bor i er är större än han som är i världen. Vilket ord. Vilket ord. Behöver man vara rädd? Nej. Blir vi rädda ibland? Ja. Men vi behöver inte det. Han är med oss. Han är större än allt annat i världen. Och han har kontroll. Han har också kontroll över den sista tiden. När ni vet löparna som springer på arenan. Och när gången går sista varvet. Då behöver du inte vara rädd. Ur Uppenbarelseboken. Så när man läser Uppenbarelseboken så förstår man att det är så märkligt, men perspektiven i Uppenbarelseboken är att Johannes, han ser jorden och så ser han himlen. Och så ser han jorden och så ser han himlen. Och så ser han det som händer på jorden och så ser han det som sker i himlen. Och så har jag tänkt när jag läste där att det är som att ju mer kraft som vi behöver på jorden, desto mer kommer det från himlen. Är ni med? Så ju mer bönhörelse du behöver, desto mer kommer du få. Ju mer kraft du behöver, ju mer ger han. Vi tillhör Gud. Det är det bästa att veta det. Om jag lever eller dör, så tillhör jag honom. Vi är älskade, han säger, vi är högt älskade också. Guds kärlek är uppenbarad för oss. Vi är födda av Gud och vi besegrar världen. Vi vet hur det slutar. Vi vet vem som har segrat. Johannes säger i 5:5 att vi har vittnesbördet inom oss. Inte alltid att vi känner det, men det finns där. Anden finns där. Paulus säger att Gud har gett en helig ande som förstlingsgåva, heter det så på norska? Första gåva. Första gröda.
Det som kommer först.
Ja, Precis, och du har fått den när du kom till tro. Det är en pant på himlen sen. Det första, det han ger först, får du resten sen. Gud bevarar så att den onde inte kan röra oss, står det också. Vi tillhör Gud. Han har gett oss förstånd. Vi ska sjunga en psalm och sen får jag berätta en sak till, Ingvald. Sen bryter vi. För jag vill det. Vi ska sjunga en psalm som har kommit till i den lilla ort som jag kommer ifrån. Särskilt den sista versen i den handlar om himlen. Och han som skrev psalmen, han heter Göran Widmark. Han var präst i Tornedalen där jag bor på 50-talet någon gång. Han var på ett lestadianskt stormöte. Han hade ingen lestadiansk bakgrund. Han blev så berört av atmosfären, av kärleken och av undervisningen där. Så han började skriva en psalm. Och han skrev 4 verser. Och så gick han till predikanten i byn och sa, han kände honom, hade lärt känna honom, och så visade han den här psalmen för honom. Och så sa han, du måste skriva en vers till. Jaha, jo, för att allt Guds ord slutar i himlen. Du måste skriva en sista vers om himlen. Då gick Göran in på rummet och skrev den. Nu ska vi sjunga I tro under himmelens skyar.